Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes. Without the ads.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to BOLLandBranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Olösta mord, Power Meet-mordet. Det här avsnittet har skrivits av Erik Hjärtberg. Olösta mord är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformation finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. Det här avsnittet handlar om händelser i Västerås igen, där brevbombsmordet ägde rum 1990 och där det som alltså inte var ett politikermord ägde rum 2002. Dessa fall togs upp i avsnitt 3 respektive avsnitt 12 av den här podden. Power Big Meat anses vara inte bara Sveriges utan världens största möte för amerikanska veteranbilar. Åren 1987 till 2016 hölls dessa möten i Västerås. Under dessa raggarträffar den första helgen i juli samlas tiotusentals bilar med dess förare och passagerare. Deltagarna är å ena sidan välmående medelålders människor i välputsade dyra bilar som bor på hotell. Å andra sidan hårt supande ungdomar bland mattsvarta rishögar på en lerig campingplats. Stora folksamlingar och alkohol innebär alltid brottslighet, men polisen betraktar inte Power Meet som en särskilt våldsam helg. Speciellt inte med tanke på hur många människor det är som möts där. Men så har det funnits undantag. På eftermiddagen, fredagen den 5 juli 2013, lämnar en 51-årig man och hans 43-åriga hustru hemmet i 400 utanför Enköping. De åker i mannens glänsande amerikanare till Power Meet i Västerås. Den 51-årige mannen har ett eget företag i åkeribranschen samt driver ett lantbruk. För att kunna ta ledigt under fredagen har mannen fått arbeta extra mycket i sin lastbil under veckan. Eftermiddagen och den tidiga kvällen tillbringar paret hos goda vänner på Johannesbergs camping. Framåt 20-tiden ansluter de sig till cruisingen där deltagarna åker runt till Västerås och visar upp sina bilar. Under natten till lördagen den 6 juli vill 51-åringen bli skjutsad till stadshotellet. Ytterligare ett par bilar i kompisgänget följer med till Stora torget. Mannen säger hej till sina kompisar och går tillsammans med hustrun mot hotellentrén. Stadshotellet i Västerås är en byggnad från tidigt 1900-tal med bruna putsade fasader som kröns av ett torn. Mannen har bokat rum på hotellet. Frun har senare berättat att hon följer med upp i rummet och att hon stannar i 15, kanske 20 minuter. Enligt frun är klockan mellan 2 och 3 på natten mot lördagen när hon sätter sig i bilen igen och kör de dryga 4 milen hem till bostaden. På lördagen är frun på arbete i Enköping, men tillbaka i Västerås kan hon inte hitta sin man. Och på söndagen börjar hon ana oråd. Klockan är cirka 10.30 på söndagsförmiddagen den 7 juli när frun återvänder till hotellet. Hon ringer först till makens telefon, men han svarar inte. Då går hon till receptionen, berättar vem hon är, visar sitt ID-kort och får en rumsnyckel. När hon öppnar rumsdörren ligger maken orörlig i sängen med ett buntband runt halsen. På hotellrummet finns en detalj som förbryllar. När mannen hittas död är hans ansikte täckt av en kudde. Kudden är blodfläckad på ovansidan. Mannen brukar alltid bära en klocka och märket Breitling och en halskedja. Dessa föremål saknas när han hittas död på hotellrummet. Dödsfallet och den efterföljande mordutredningen kommer inte till allmänhetens och mediernas kännedom förrän den 13 juli, nästan en månad efter det makabra fyndet på hotellrummet. Polisen väljer att inte gå ut med information tidigare på grund av, citat, utredningstaktiska skäl. Fredagen den 9 augusti begravs den döde mannen. På plats finns 3 väktare som övervakar ceremonin. Det är 51-åringens änka som har tagit ett eget initiativ till bevakningen. Det är inget polisiärt beslut. Änkan är med i kyrkan men inte på den efterföljande minnesstunden. Polisen misstänker i ett tidigt skede att maken har mördats. Utredningen tar en ny vändning i oktober samma år, 2013. Då grips änkan som misstänkt. Tisdagen den 15 oktober befinner sig änkan inne i en matbutik. Polisen ringer och frågar om änkan kan träffas. Sen kommer 2 poliser. De säger att kvinnan är gripen och ska följa med. Änkan anhålls av åklagare och häktas senare som misstänkt för mord. Utredarna har sedan tidigare genomfört en husrannsakan där de har tagit datorer, telefoner, USB-minnen och ett stort antal buntband i en verktygsvagn i garaget vid makarnas bostad. Uppgifter om att änkan har släppts ut från ett längre fängelsestraff för ekobrott har också framkommit. En av polisens teorier ska ha varit att änkan har mördat maken som hämnd för att han hade friats och hon hade dömts till fängelse i en tidigare ekohärva. I december är det tänkt att åklagaren ska delge änkan och hennes advokat hela förundersökningen. Men då tar polisutredningen ännu en ny väldigt kraftig vändning. Åklagaren väljer att försätta änkan på fri fot. Kammaråklagare Caroline Hellsberg lägger ner hela utredningen den 17 december 2013. Hon anser att det inte går att styrka att mannen har bragts om livet. Åklagaren kan inte i tillräckligt hög grad fastställa att mannen faktiskt har dött genom annans handaverkan. Änkan blir helt avskriven från polisutredningen. Hon får 90 000 kronor i ersättning för tiden som hon har suttit häktad. Enligt uppgift ska maken kort före sin död ha meddelat att han ville skiljas. Och en teori ska därför ha varit att änkan hade mördat maken på grund av en kombination av hämnd och svartsjuka. Det som under utredningen av dödsfallet talade mot att kvinnan hade mördat mannen var att rättsläkarna inte kunde avgöra om det var mord eller självmord. Kroppen hade inga motvärnsskador och i hotellrummet fanns inga tecken på strid. Enligt uppgift från änkans advokat Maria Wilhelmsson ska mannen ha talat om självmord, både med hustrun, med sin vuxna dotter och med en kvinnlig granne. Något som talar emot att mannen begick självmord är att kroppen hittades med en kudde över ansiktet. Per Zetterlund är en före detta polis som tidigare utredde fallet men numera är pensionär. Per menar att den detaljen gör att han personligen är ganska övertygad om att det är någon annan som har dödat mannen. Sedan utredningen lades ner 2013 har ingen polis arbetat med fallet, åtminstone inte officiellt. En journalist begärde ut förundersökningen några år efter att den hade lagts ner. På Polisen beslutade den 27 augusti 2018 att inte lämna ut den begärda förundersökningen. Motiveringen var att ett utlämnande av handlingarna skulle kunna förhindra eller försvåra en eventuell framtida utredning. Motiveringen var också att handlingarna innehåller en stor mängd uppgifter om enskildas personliga och ekonomiska förhållanden. Journalisten gavs inte utan överklagade polisens beslut till kammarrätten i Stockholm. Kammarrätten meddelade den 8 november 2018 att den avslog överklagandet. För att kunna lämna in en begäran om överprövning och få överåklagaren att öppna upp förundersökningen igen begärde en privatperson 2017 ut obduktionsprotokollet från Rättsmedicinalverket i Uppsala. Myndigheterna valde då att endast delvis lämna ut handlingarna med en stor del av uppgifterna övertäckta, det som brukar kallas för maskade, så stora svarta tuschstreck på handlingarna. Mannen överklagade myndighetens beslut till kammarrätten i Stockholm och begärde att få ta del av handlingarna utan maskningar. Kammarrätten avslog överklagandet bland annat med motiveringen att de uppgifter som hade sekretessbelagts skulle, citat, kränka den frid som bör tillkomma den avlidne, slutcitat.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Om de lämnades ut. Följande kan utläsas av det maskade obduktionsprotokollet. Den 10 juli 2013 utför den rättsmedicinska avdelningen Uppsala efter beslut från polisen i Västerås en utvidgad rättsmedicinsk obduktion av den döde mannen. Undersökningen utförs av en ST-läkare, alltså inte en rättsläkare utan en person som praktiserar för att bli rättsläkare. ST-läkaren får hjälp av en rättsmedicinsk assistent. Närvarande vid undersökningarna är ytterligare en ST-läkare samt två poliser från Västerås. Undersökningsfynden uppvisas sedan för en överläkare. Den undersökte inkommer liggande på rygg på en transportvagn. Kroppen är omsluten av en transportbag och ett lakan. Kroppen är naken. Den döda kroppen, efter en ordinärt byggd medelålders man, ligger naken i ryggläge på obduktionsbordet. Hullet är ordinärt utvecklat, liksom muskulaturen. Längd 175 cm, vikt 90 kg, BMI 29,39. Huvudet och kroppens övre del är svullet. Likstillheten har upphört. Undersökningen börjar med att nagelskrap, hårprov och fingeravtryck tillvaratags för att eventuell kriminalteknisk undersökning. Kroppen överflyttas till undersökningsbordet och rengörs med vatten. På kroppen ses ett flertal tatueringar. På högra skuldran ses en tatuering i form av två fåglar som formerar en cirkel. På högra överarmen ses en tatuering i form av en orm som slingrar sig runt armen. På högra underarmens insida ses en tatuering i form av ett öga i eld. På högra underbenets utsida ses en tatuering i form av ett panterliknande djur. Bilder som togs på hotellrummet visar att mannen även har en tatuering på bröstkorgens vänstra sida. Det är en sköld med texten AIK. Den tatueringen syns inte vid obduktionen. Huvudet är bevuxet med upp till 10 cm långt gråsprängt hår. Hårstråna lossas lätt. Det syns inga skador i hårbotten. Öronen och de yttre hörselgångarna är normala och oskadade. Ögonlocken är svullna, men orsaken till svullnaden har maskats. Sedan följer en yttre genomgång av hela kroppen, följd av en inre genomgång av kroppen. Många uppgifter är maskade i den här delen av protokollet. Det som återstår är uppgifter om alla de delar av kroppen som inte har några skador. Då kan man ju tänka sig att kanske är det som har maskats det som var skador. Det kan noteras att tungbenet och struphuvudet är oskadade. Skador på just dessa är vanliga vid strypning, men förekommer alltså inte alltid. Protokollet avslutas med ett utlåtande. Även i utlåtandet har många uppgifter maskats, vilket gör det svårtolkat minst sagt. Det framgår dock att den rättsmedicinska undersökningen och bedömningen av dödsorsaken har, citat, försvårats. Men det framgår inte av vad. Mannen brukar alltid bära en halskedja av guld och en klocka av märket Breitling, som sagt. Dessa saknades när han hittades död på hotellrummet. Änkan förde enligt polisuppgifter fram teorin att maken hade blivit rånmördad. Men bara någon eller några veckor efter lämnade änkan in klockan och halskedjan på pantbanker i Stockholm och i Kristianstad för att sedan lösa tillbaka dessa i februari 2014. Änkan betalade i det senare sammanhanget via ett konto som tillhörde hennes äldsta dotter. Släktingar, vänner och bekanta har vittnat om att mannen alltid bar halskedjan och klockan, även när han sov. Jag nämnde ju tidigare att änkan hade dömts till fängelse i en tidigare ekohärva. Hon släpptes ut från anstalten med fotboja i april 2013. Hon blev villkorligt frigiven den 2 juli, alltså bara 5 dagar innan hennes make hittades död. Hennes tid i fängelse var påföljden av en dom i juni 2010. Frun dömdes då till fängelse 1 år och 6 månader för grov oredlighet mot borgenärer, grovt bokföringsbrott, grovt bedrägeri och grovt skattebrott. Brotten hade kopplingar till makens åkeriverksamhet som hade drivits under 2 olika bolag. Grov oredlighet mot borgenärer handlade om att makarnas första åkeribolag genom ett avtal den 31 januari 2004 överlät 6 stycken lastbilar till makarnas andra åkeribolag. Det andra bolaget gjorde en bra affär, för det betalade ingenting till det första bolaget för lastbilarna. Det första bolaget försattes sedan i konkurs på egen begäran den 26 augusti 2004. Grovt bokföringsbrott handlade om att det andra åkeribolaget saknade bokföring. Det hade med andra ord inte förekommit någon bokföring överhuvudtaget. Grovt bedrägeri handlade om att makarnas första åkeribolag hade belånat fakturor hos Swedish Factoring AB för betydande belopp. Det rörde sig om 5 fakturor ställda till återvinningsföretaget Rangsells AB. Det sammanlagda fakturabeloppet uppgick till 1 617 750 kronor. Men fakturorna motsvarade inte några verkliga affärshändelser. De var alltså helt falska. Grovt skattebrott handlade om att makarnas första åkeribolag hade lämnat en felaktig och bristfällig bokföring, vilket inneburit en fara för att skatt undandragits det allmänna. Makarna drev de 2 åkeribolagen tillsammans och båda 2 åtalades misstänkta för brotten. Tingsrätten ansåg dock att det var frun som skötte företagens ekonomi och att maken därför inte hade något som helst ansvar för brotten. Därför friades alltså maken, medan frun dömdes. Efter att mordutredningen hade lagts ner fanns det misstankar om att frun hade ägnat sig åt ytterligare ekonomisk brottslighet. Den 2 juli 2019 dömdes den 49-åriga änkan till fängelse i 2 år och 6 månader. Brotten var grovt bedrägeri vid 7 tillfällen, grov oredlighet mot borgenärer samt grovt försvårande av konkurs. 3 av de grova bedrägerierna gällde lån i Handelsbanken som änkan tog med hjälp av en falsk ID-handling. En identitetshandling utfärdades i september 2007. ID-handlingen hade fruns fotografi med personuppgifter från en annan kvinna. Med hjälp av den falska ID-handlingen lyckades frun ta lån på sammanlagt mer än 6 miljoner kronor. 3 andra grova bedrägerier gällde avtal som påstod skulle finansiera inköp av 3 grävmaskiner. Under juli till augusti 2011 lyckades frun få SM Finans och DNB Bank att utbetala 3 belopp på sammanlagt 2,5 miljoner kronor. Avtalen med finansbolagen hade ingåtts med makens åkeriföretag i 2 fall och med maken i 1 fall. Hans namnteckning fanns på avtalen. Nationellt forensiskt centrum, NFC, har analyserat de här underskrifterna och de har gjort bedömningen att, citat, resultatet talar för att dessa inte härrör från, ja, maken då. Pengarna för grävmaskinerna sattes in på fruns privata konto. Några grävmaskiner levererades aldrig till åkeriet eller till maken. Ytterligare ett fall av grovt bedrägeri gällde lån för inköp av en stuga i Vemdalen. En ansökan om lån via internet inkom till Handelsbanken i februari 2012. Änkans dotter angavs som låntagare och hennes arbetsgivare påstods vara ett byggföretag i Enköping. Banken fick sedan ett arbetsgivarintyg som var falskt eller felaktigt. Det angavs i intyget att dottern hade en tillsvidareanställning hos byggföretaget med 33 000 kronor i månadslön. Banken gjorde kreditprövning baserat på de uppgifter som hade lämnats som anställning och ett lån på sammanlagt mer än 1 miljon kronor beviljades. Men dotterns faktiska inkomster var i verkligheten betydligt.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real, frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics, all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Lite lägre. Och hon hade inte arbetat åt byggföretaget. Tingsrätten gjorde dock bedömningen att det var änkan och inte dottern som hade skickat in de felaktiga uppgifterna. Grov oredlighet mot borgenärer handlade om att frun bland annat hade sålt en lastbil och ett lastbilsläp från makens åkeriföretag. Drygt 1,1 miljoner av pengarna från försäljningen sattes in på fruns eget konto. Frun tog även ut mer än 600 000 kronor från åkeriets konto under juli och augusti 2013. Dessa pengar användes bland annat till att köpa en bil åt den tidigare nämnda dottern. Åkeriet försattes sedan i konkurs den 23 augusti 2013 efter ansökan från bolaget. Grovt försvårande och konkurs handlar om att änkan vid sin personliga konkurs undanhållit information om sina tillgångar. Änkan försattes i konkurs den 13 juni 2018 efter egen ansökan. Det angavs i konkursbouppteckningen att änkan hade 0 kronor i tillgångar och mer än 2,5 miljoner kronor i skulder. Men hon hade tillgångar. Hon upplyste inte konkursförvaltaren om att hon ägde stugan i Vemdalen, ett hus i Fjärdhundratrakten samt en bostadsrätt i Nacka. Änkan hade inte heller upplyst om att hon under 2017 och 2018 hade fått lön utbetald först från Heby kommun och senare Västerås kommun. Arbetet i Västerås var inom den kommunala hemtjänsten. Änkans då 28-åriga dotter friades på alla punkter. Som det har framgått tidigare ansågs det inte kunna bevisas om den döde mannen på stadshotellet hade blivit mördad. Författaren Stefan de Omnia är däremot övertygad om att mannen blev mördad av sin hustru trots att det inte har kunnat bevisats av rättsväsendet. Och det är utgångspunkten för hans bok som heter Kattstryparen rum 419. Den gavs ut 2019. Kattstryparen rum 419 är en roman där namnen på de inblandade är påhittade. Samtidigt har Stefan de Omnia under mer än 5 års tid ägnats åt efterforskningar för att försöka få fram så mycket fakta som möjligt i fallet. Det är till exempel Stefan som har informerat allmänheten om att änkan pantsatte makens klocka och halskedja. Boken börjar med att skildra de två blivande makarnas uppväxter i olika Stockholmsområden och den slutar med kronofogdens utmätning av änkans tillgångar i Fjärdhundra. Boken väcker många frågor. Att änkan har begått brottsliga handlingar finns väl dokumenterat eftersom hon har dömts för ett flertal brott. Detta är däremot inget bevis för att kvinnan har mördat sin make. Eftersom boken är en roman kan den inte heller användas för att hitta någon lösning på gåtan med den döde Enköpingsföretagaren. Det går ju inte att utläsa exakt var författarens omfattande faktagranskningar slutar och var spekulationerna börjar. Strax innan romanen kom ut, söndagen den 22 september 2019, blev Stefan de Omnia överfallen med sin bostad i Norrköping. En okänd person ringde upp och sa att han hade kört på Stefan de Omnias bil. När Stefan hade gått ner i garaget blev han överfallen av en maskerad person som upprepade gånger slog honom med en batong. Händelsen rubriceras som grov misshandel. Stefan är själv säker på att överfallet hade att göra med den kommande bokutgivningen. Men boken kom ändå ut som planerat. Utredningen om dödsfallet på stadshotellet förblir däremot nedlagd. Ove Dahlberg, kriminalkommissarie i polisregion Mitt, berättar i år 2020 att mordutredningen kan öppnas igen om det kommer in ny information. Men då gäller det också att det är information som har, citat, bäring. Om misshandeln av Stefan de Omnia har något med saken att göra måste ju också det kunna bevisas. Om du vill veta mer om Power Meet-mordet i Västerås 2013 eller kanske redan vet mer än vad du nu har hört och vill dela med dig av det, då ska du kontakta manusförfattaren Erik Hjärtberg. Han nås lättast på www.erikhjartberg.se. Efter outromusiken kommer du att få en källförteckning i urval som Erik har skrivit. Så Erik kontaktas alltså bäst på hans blogg. Jag däremot finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning så jag är lätt att hitta. Följ gärna min Facebook-sida Dan Hörning författare och poddare. Där pratar jag om alla mina poddar och projekt. Det finns också både en Facebook-sida för den här podden som heter Olösta mord och en grupp som heter Olösta mord som har en väldig massa medlemmar. Nu är det fler än 9000. Där kan ni prata om alla olösta mord med andra true crime-entusiaster. Tack till Trippnaha för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Tack till Erik Hjärtberg för det här manuset. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord. Och här följer nu en källförteckning i urval. Tidnings- och nyhetsartiklar. Hjärtberg Erik, nu rustar polisen inför bilinvasionen. Västmanlands läns tidning, 7 juli 2016. Sanne Malm, Ann-Sofie och Mikael Sandsjö, man mördad under Power Meet, Västmanlands läns tidning, 29 juli 2013. Slagbrand Håkan, frun hittade sin man död i hotellsängen, Västmanlands läns tidning, 13 september 2013. Hellberg Magnus, Helen misstänktes för strypmordet under Power Meet, Expressen, 7 juni 2016. Barr Björn, kvinna anhållen för strypmord, Aftonbladet, 15 oktober 2013. Slagbrand Håkan, mordet på Stadshotellet, nytt utpekande av mördare, Västmanlands läns tidning, 5 april 2018. Sanne Malm Ann-Sofie, långt kvar till ett anhållande i hotellmordet, Västmanlands läns tidning, 9 augusti 2013. Forsberg Oskar, polisen hemlighöll och ljög om mord, Aftonbladet, 31 juli 2013. Slagbrand Håkan, pengar och hämnd tros vara motiven bakom hotellmordet, Västmanlands läns tidning, 16 oktober 2013. Johansson Anders, änkans advokat och misstänkt hotellmordet. Möjligt att han begått självmord. Aftonbladet, 23 oktober 2013. Slagbrand Håkan, VLT avslöjar. Här är de nya detaljerna kring mordet på Stadshotellet. Västmanland läns tidning, 8 september 2017. Lundblad Mikaela och Håkan Slagbrand. Anställd inom kommunal hemtjänst misstänkt för nya brott. Häktas för miljonbedrägerier. Västmanlands läns tidning, 14 februari 2019. Hjärtberg Erik, Enköpingsbons död blir kriminalroman. Enköping direkt, 25 september 2019. TV-program. Efterlyst, TV3, 21 maj 2020. Böcker. Olsson Jan och Thomas Kupper, Grundläggande kriminalteknik 3.0, 2017. De Omnia Stefan, Kattstryparen, rum 419, 2019.